Du, det här med sommaruppehåll och sånt, är det något vi ska fundera på?
Alltså, det är ju på sommar man lyssnar på podd. Så jag tänker att vi kör på.
Vi kör. Musikrådet sammanträder igen, jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade skötten Ricky Holmqvist framme vid det sjätte avsnittet av den här podcasten där vi ägnar oss åt att nörda ner oss i musik som är vad vi älskar. Och jag säger som jag brukar säga, Ricky Holmqvist, vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Hej, hej, god dag allihopa. Jo, den här veckan har jag lyssnat på en poporkester från Stockholm som heter Gustavs dagar.
Det såg jag någonting om på Instagram, tror jag.
Det kan stämma. Det kan stämma. Vi har haft med dem tidigare i Drevets playlist. En låt som hette, eller heter, Clowneliten. Som var väldigt, väldigt bra. Ja, väldigt, väldigt bra. De släppte för några dagar sedan en popvisa som heter Vaggvisa.
Mindre bra namn.
Ja, men det är faktiskt en helt okej poplåt. Men i den här låten så dyker det upp en trumpet.
Oj.
Ja, som är så sjukt snygg. Det är, ja, den höjer låten från bra till, ja, snäppet vid magisk.
Är det liksom ett solo de skickar in, eller är det en trumpet som kommer och ligger bakom och bara höjer andra beståndsdelar?
Jag skulle säga att det är lite som att hälla lite flingsalt över köttbiten.
Ah.
Ja, den liksom, jag skulle inte kalla det för ett solo riktigt, men den får allting annat att bara bli så himla bra.
Mm.
Så den har jag lyssnat på, Gustavs dagar, Vaggvisa, en riktigt, riktigt bra poplåt.
Som alla lyssnare kommer kunna lyssna på i playlisten till det här avsnittet. Kan vi skjuta
våran,
in direkt?
Musikrådets playlist, ja, precis. Den kommer garanterat att finnas med där. Och där kommer även Viktor Olssons nya singel Saknat dig nog att finnas med. En låt som man gör tillsammans med musikrådet bekantingen Marie Andersson från Sahara Hot Nights.
Ja, duett alltså.
En duett. Finns Sahara Hot Nights längre? Nej, det gör de inte, va?
Jag vet faktiskt inte. De har inte varit aktiva på ett bra tag i alla fall.
Nej. Hon gjorde ju någon soloplatta i alla fall som var väldigt bra. Men i alla fall, sångaren i Sahara Hot Nights, Marie Andersson. Återigen en jättefin poplåt med Viktor Olsson mått mätt. Lite så här elektroniska syntinslag. Alltså inte synt Kite Depeche Mode synt, utan en synthesizer.
Mm.
Jättefin. Sån här låt som liksom du hör en gång och sen så sitter den. Han har ju någon sån här känsla för att snickra ihop melodier som är otrolig liksom. De fastnar, de där låtarna.
Smittande liksom.
Väldigt smittande. Somrigt, glatt. Du vet, så där som man studsar fram.
Ja.
Och sen så har jag ju då på grund av, eller om man vill, tack vare veckans, eller förra veckans skivcirkel.
Säkerts jag, andra album Facit.
Ja, precis, som jag gav dig och alla andra i uppgift att lyssna på.
Vi kommer till den.
Vi kommer till den, men tack vare den uppgiften så har jag ju lyssnat väldigt, väldigt mycket på Annika Norlin. Och hennes projekt med Säkert och Hello Safe Ride och lite sånt. Så, men det kan vi gå in lite mer på senare. Men det var mina lyssningar denna veckan. Vad jag undrar är, vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jag har, för att fatta mig kort till någonting som kommer bli väldigt långt, lyssnat kort och gott på Mando Diao.
Ja.
Den här veckan.
Ja.
Jag gav mig i kast med I solnedgången, deras nya platta. Jag har liksom inte hunnit det tidigare, men så gjorde jag den här veckan.
Ja.
Klev in i den och blev ju förtrollad på något sätt.
Okay.
För den är ju pretentiös så in i helvete. Det är ju liksom jobbigt pretentiös nästan, men samtidigt så, ja, svinigt bra.
Ja.
Björn Dixgårds fantastiska sång och de här visorna, några skrivna av hans föräldrar, vad jag har förstått, liksom väldigt, väldigt, väldigt tilltalande platta, måste jag säga. Men det fick mig att fastna i deras diskografi på något sätt och reflektera kring hela fenomenet Mando Diao på något sätt. Varifrån de kom med debutplattan, liksom, vad hette den? Bring Him In eller något sånt där, va?
Bring Him In.
Som fortsatte till Hurricane Bar och Autocracy och allting, till vad de är idag, vilket ju är två helt olika. Det var The Strokes slyngelrock från början.
Ja, det är en skaplig förvandling.
Vis. Och det har ju varit så många steg på vägen. De gjorde Gustav Fröding-plattan och de gjorde någon syntplatta där de satt och lekte med någon rysk synt eller vad det var.
Ja, den där, ja. Just
Alita,
där.
Eller något
sånt. Ja, något sånt. Just det, den kommer jag ihåg.
Och då har jag reflekterat över det där och lyssnat igenom diskografin flera gånger och fram och tillbaka. Och jag landar hela tiden i att det spelar ju ingen roll vad de tar sig an. Det blir ju grymt bra ändå, på något sätt. Jag tänkte att det jag vet inte om du håller med om det, men det är väldigt få band som kan byta genre och ändå vara så bekväma och så självklara i det de gör. För de har ju bytt genre många gånger.
Ja, det har de ju. Jag kanske skulle vilja reducera ditt grymt bra till okej. Okay.
Jag trodde att det var så att jag tyckte att Mando Diao var okej. Okay, men nu när jag har umgåtts med deras diskografi den här veckan så tycker jag plötsligt att det är faktiskt ännu bättre än vad jag trodde eller tänkte att det var.
Jag vet att jag blev lite besviken på senaste skivan. Den är, som du säger, jättefin och allt sånt. Och det finns en större innebörd när man vet att det liksom, jag menar, hans föräldrar skrev de här texterna och det. Men fan, det låter ju lite som att det är en produkt av att skivbolag tjatat och fans tjatat. Men ska ni inte göra en skiva på svenska? Ska ni inte liksom så?
Så den, är mycket
jättefin
väl,
och, den är jättefin och allting sånt. Men det blir ju ändå att man jämför den med den här förra plattan.
Ja, vistolkningsplattan.
Ja, men precis.
Eller dikttolkningsplattan.
Ja, som var så fantastiskt bra. Och så otippad. Det kanske därför den var så bra. För att den var så otippad att komma från Mando Diao.
Ja. Sen tycker jag väl kanske att det känns som att det här är Björn Dixgård-show liksom.
Oh ja.
De andra medlemmarna är ju så extremt anonyma.
Ja.
Det handlar ju bara om honom. Han står där med sin backslick och sina sideburns och rock och liksom, och så den här fantastiska drömska rösten. Han ser ut som typ prins Daniel morfad med någon skurk som bara ska ta över världen i någon sån här Marvel-serie typ. Här kommer Dixgård.
Ja,
men sådär. Så det här skulle ju lika gärna kunna vara Dr. Dixgårds Dollys liksom, ett soloprojekt.
Ja, men det var kanske det han behövde, Björn Dixgård, och få den här liksom, för jag tycker ju på något sätt att han har liksom utvecklats ännu mer. Hans röst har ju blivit liksom raspigare men ändå sjukt, sjukt mycket starkare och snyggare.
Ja.
Och den kanske kommer till sin rätt i såna här låtar.
Ja, verkligen. Jag tycker det. Sen tycker väl jag också, om man blickar lite bakåt, att den här ryska syntplattan fick väl kanske inte jättebra kritik. Men annars så tycker jag att Good Times, den som kom för 3-4 år sedan, 2017, första plattan utan Gustav Norén.
Just det.
Den tycker jag är grymt underskattad. Det tycker jag nästan är deras bästa. Det är lite så här 70-tals disco-vibb på den. Och där sjunger han ju också. Han liksom nästan bräker som Chris Cornell i vissa låtar på den.
Faktiskt. Jag kommer ihåg det var den plattan de tog till Bråvalla det året, tror jag.
Okej. Okay.
Och den svängde ju som fan. Riktigt bra. Den plattan gillar jag som fasan. För
det var lite som att folk skrev ner den för att Gustav Norén inte var med. Så att bara, aha, nu har vi någonting att hacka på. Nu har han blivit skogstokig och satt sig i en bäck och spelat in symbolmusik. Liksom. Nu kan vi hacka på Mando Diao.
Ja. Nej, men Mando Diao, alltså, jag har inget en respekt för dem. Just för att de vågar göra det här otippade liksom. Och det är ju sjukt coolt, som du säger. Jag vet inte något annat band som liksom skulle kunna hoppa lika frekvent mellan olika genrer och ändå på något sätt komma undan med det.
Ja, de har blivit accepterade av fans och av kritikerkår och allting, men de har också lyckats göra det bra. Nej, men det finns ju många band som har bytt genre och så låter det bara skräp av det.
Ja, absolut. Absolut. Så är det ju. Så det är det. Respekt till Mando Diao.
Så Mando Diaos samlade diskografi är vad jag har lyssnat på och fastnat i många gamla smycken, Welcome Home, som, Luke Robitaille och allt det här.
Var det någon platta som du liksom kände var, det här är den bästa liksom? Om du skulle plocka ut en skiva.
Nej, det är ju fortfarande Good Times då, som jag skulle plocka ut. Sen tycker jag att Hurricane Bar, det är väl deras andra. Då har de liksom mognat lite från debuten, men det är fortfarande det här rockslyngliga smutssvänget som jag...
Ja, just det.
Nej, men det är snyggt.
Ja, men då det är.
Yes.
Coolt. Nu så skulle jag vilja ta upp någonting som jag vill döpa till hur i helvete pengar.
Ja, ah, det är sådana som du och jag inte har alltså.
Exakt. Det kom ett meddelande, ett mejl som vi får i drivor ibland. Där det stod om Jason Mraz.
Okej.
Och jag lovar, jag ger dig 100 000 direkt på Swish om du kan säga två låtar som Jason Mraz har gjort.
Ja, dina besparingar är ganska safe kan jag säga.
Jag tror det. Alla vet ju att Jason Mraz gjorde den här ganska fina I'm Yours.
Ja.
Som kommer spelas på radio i all
evighet. Ja.
Ja, men precis. Och den släppte han ju typ 2008 tror jag. Han är i alla fall på väg att släppa en ny skiva. Och han har bestämt att alla intäkter från den här skivan ska gå till välgörenhetsorganisationer som bekämpar sociala orättvisor. Och det är ju fantastiskt, det är ju jättebra, det applåderar vi ju såklart. Men det står en rad här, så står det så här. Jason börjar med att skänka hela sitt förskott på $250,000. Vänta, $250,000? Det är ju jättemycket pengar.
2,5 miljoner typ.
Ja, i förskott då. Och då har jag kollat upp lite det här med varför, liksom, vad baseras det här förskottsbetalningen på? Jo, det baseras ju på vad skivbolaget tror att den här skivan kommer spela in.
Ja.
Och det säljs ju inte skivor längre. Typ.
Nej, det ska vara Spotify streams och sånt då.
Ja, men precis. Och han kanske lever gott på den här I'm Yours, det tror jag i och för sig att han gör. Men ändå, ett förskott på 2,5 miljoner. Det är ju sjukt mycket pengar. Mm. Kanske inte för Beyoncé eller för Lady Gaga eller Rihanna, men för Jason Mraz. Så, jag fattar inte.
Grattis till honom.
Ja, men herregud, absolut. Och när vi då är inne på det här, hur i helvete pengar, så måste jag ju nämna två saker. Från samma konsert faktiskt. Det har sålts en gitarr, Micke.
En gitarr?
Mm. En akustisk gitarr har sålts. Ägaren till den gitarren är den numera bortgångna Kurt Cobain. Det var den akustiska gitarren han använde på den här numera legendariska Unplugged-spelningen, MTV.
MTV Unplugged, ja. Den som alla har sett under sin uppväxt.
Ja, och säkert 80% av alla har som CD någonstans. En jättefin Unplugged-konsert. Men den gitarren som han använde där, den akustiska gitarren, har nu sålts på en auktion för $6 miljoner.
Ja, det är rimligt.
Det är ju jätterimligt, eller hur? Ja, men det är ju helt stört. $6 miljoner för en akustisk gitarr.
Ja, som förvisso en numera avliden superstjärna har hållit i och spelat i och gjort en legendarisk konsert med. Men det enda jag kan tänka är så här, vem... När man väl har köpt den här för $6 miljoner. Vem fan vågar ens hålla i den då?
Nej, men,
alltså sätta den i händerna på någon som ska dra av Hang Down Your Head Tom Dooley då? Eller liksom,
på
testspela lite? Eller ska man liksom bara ställa in den bakom lås och boom? Liksom,
du vet,
den typen av pengar.
Man har fest hemma och den här hobbytrubaduren som börjar bli lite förpackad. Bara, kan jag ta guran eller? Släpp den för helvete.
Var ska kaput sitta?
Ja, men alltså $6 miljoner.
Och då tänker jag så här,
alltså, ja, nej, fine. Det är helt okej. Men när vi är då inne på den här spelningen, Nirvana MTV Unplugged-spelningen, så bär ju Kurt Cobain en cardigan.
En jätteful kofta.
En jätteful grön kofta som på något sätt blir bilden för hur hela grunge-världen ska klä sig. Den citat gröna fula koftan såldes också på en auktion för $395,000.
Det är nästan två Jason Mraz förskott.
Ja, och jag vet inte. Det är så stört mycket pengar för en jävla maläten gammal kofta liksom. Men som du säger,
svettig. Fine.
Ja. Det sitter säkert så här röklukt i den med, för det gjorde det väl på den tiden.
Garanterat.
Och det är säkert så här cigarettbrännmärken i den, om jag kan min Kurt Cobain rätt. Men jag menar, vad fan ska du med den cardiganen till då?
Rama in och hänga upp.
Ja, precis. Och sen om 20 år så bara, den här tillhörde Kurt Cobain. Vem? Jag köpte den för nästan en halv miljon dollar. Ja. Okej. Okay.
Men han som köpte gitarren, han skulle väl till, det var väl han röde mic-tillverkaren va? Grundaren av det märket som skulle visa upp den och dra in pengar till välgörenhet på den också, tror jag. Jag läste någonstans.
Ja, det är ju nobelt i sig. Men jag tycker på något sätt att en sån, om det nu är en sån klenod, att man skulle kunna ha den på någon slags Hall of Fame-museum eller något. Eller vad
Rock
som helst.
And Roll Hall of Fame i Cleveland kanske.
Exakt, för jag kan tänka mig att Nirvana kanske är invalda där, eller? Jag vet inte.
Nej, inte heller. Men några av dem vi ska prata om nu är ju det garanterat.
Absolut.
För nu tänkte vi kasta oss över huvudämnet i det här avsnittet, som vi kort och gott kallar storheter som vi aldrig har hittat. Och viktigt att tillägga då, vi säger inte att det här är dåliga artister, men det är lite en personlig odyssé över väldigt kända, stora, älskade artister som vi personligen inte har förstått storheten med, kan man väl säga.
Ja. Så kan man sammanfatta det faktiskt. Och det, precis som du säger, det är inte att vi på något sätt tycker de är dåliga. Utan det är bara att vi aldrig liksom har hittat dem.
Varsågod, Rickie Holmqvist. Ta din nummer ett.
Min nummer ett blir en ikonisk artist som har liksom på något sätt format popvärlden mer än vad jag någonsin kommer förstå. David Bowie.
Mm, okej.
Okay. Alltså, det är nu man ska förklara också. Jag fattar inte.
Men handlar inte han väldigt mycket mer om bara musik, utan hela hans väsen, hans normbrytande,
jo, men liksom
flirten
det här,
med det androgyna, allt det här.
I den tid, Stardust och
ja,
och
den
allt tids- det där.
Era han levde så tilltalade väl det väldigt mycket.
Absolut, och det köper jag, att det är ascoolt att han på något sätt gjorde den grejen. Men musikmässigt så kan jag nog på en hand räkna upp David Bowie-låtar som är liksom bra.
Jag kan känna lite att han är en, lite som Ando Diao som vi pratade om, han har ju hoppat som en dåre fram och tillbaka med
genre
och sådär. Men han är ju en artist som många slänger sig med. Det är lite fint att säga att man gillar Bowie, fast det nog inte är sådär jättemånga som är tokinsatta i hela hans verk. Nej, men liksom, man kan hitsen, det är Ziggy Stardust då.
Ja, men precis liksom. Och sen köper jag ju att det var kanske lite coolt att gilla Bowie för, i och med att han stod för någonting annorlunda liksom, med att han vågade gå över gränser och klä sig och se ut som ingen annan gjorde liksom. Och det var väl ascoolt att man liksom, att han blev någon slags liksom företrädare för de här misfits och konstiga människorna liksom, som gillade att sminka sig och ha glitter i ansiktet och så liksom. Och det är ju ascoolt att det är någon som går i bräschen för de människorna.
Mm.
Men musikmässigt som sagt, nej, har jag aldrig hittat David Bowie. Jag tycker det är jättetrist, men nej.
Jag tycker att den här sista plattan han gjorde precis innan han avled är nästan den bästa. Den är så mörk och om döden liksom. Så tung röst i den också. Men det är precis som vi pratade om för några avsnitt till med den här Cohen-låten som han spelade in.
Just det.
Innan han dog. Att med den vetskapen så får man ju en annan dimension i det hela.
Ja,
jag tror att det kanske är därför jag gillar den så mycket också.
Och det var kanske därför Bowie sista också blev liksom, kanske lite mer hypad än vad den borde ha fått. Det låter ju förjävligt att man säger så. Att,
mycket möjligt att det var så.
På grund av hans död. Men som sagt, det var väldigt tråkigt. Jag vet att jag tog det ganska tufft ändå när han gick bort. För man har ändå vetat vad han har liksom betytt och så.
Mm.
Och det är alltid otroligt sorgligt när de liksom stora faller. För han är ju en av de stora.
Verkligen.
Men han är en av de stora som jag aldrig har hittat.
Ett gigantiskt band som jag inte har hittat. Som säljer ut de största arenorna världen över, men som jag inte känner mer än en trött axelryckning åt, är U2, Irlands stolta härförare.
Nu tar jag på mig handskarna. Okay.
Det händer ingenting när jag lyssnar på U2. Alltså jag förstår ju att folk gillar de här hitsen och mycket ur deras diskografi överhuvudtaget, men jag tycker bara att det är platt. Det är liksom, jag kan höra potential i många av hitsen, men det är liksom, de tar aldrig fart, de bara är liksom.
Jag gillar ändå att du säger att ett av världens största band genom tiderna har potential. Fortsätt repa, grabbar, så har ni något där.
Ja, ni borde lära er skriva låtar. Har ni hört talas om Stick?
Ja, nej, men oj, det var ju otippat ändå.
Ja, nej, jag tycker det är svintrist. Jag har försökt titta på så här live. Jag har aldrig sett dem live på plats, men jag har försökt titta på live-filmer och sådär. Nej, händer ingenting. Och sen det här att Bono är någon sorts, vi pratade om välgörenhet och sånt innan, och det är väl klart att det är nobelt och så, men att han ska vara någon sån här upphöjd världsmedborgare som liksom, det gör bara att han känns ännu mer ointressant på något sätt. Ja. Det är någon sorts jävla halleluja-nisse som ska stå där och vara så god. Engagerar mig ingenting.
Jag har ju sett YouTube live på Ullevi en gång. Och det var ju häftigt. Det var ju min första så här stora konsert jag var på. Ja. Och det var ju coolt. Det var ju liksom så storslaget. Men som sagt, jag förstår vad du menar, men jag håller inte riktigt med. Jag har nog hittat YouTube. Tidiga YouTube, ska jag säga. Mm. Nu är de ju bara en anmärkning på något sätt.
Men de har väl blivit som alla andra stora band, som de bara fortsätter för att de existerar. Liksom. Det är ett maskineri som fortsätter snurra oavsett om man är konstnärligt relevant eller inte.
Ja, absolut. Men jag skulle ju hålla liksom Joshua Tree-plattan som en av de bästa skivorna någonsin. Liksom. Nej. Typ, skulle jag göra. Jo.
Ja, vi lägger ner den här podden nu.
Nu är det bra. Du skulle ju vara på min sida. Nej, men jag förstår precis vad du menar, om jag inte håller med fullt ut faktiskt. Jag går vidare med en artist som faktiskt är, trist nog, David Bowies polare, Lou Reed. Vad har han gjort?
Varit en sur gubbkuk typ.
Ja, men alltså Velvet Underground var ju ett coolt band med någon Andy Warhol skivomslag. Det var ju jättekul. Men sen då?
Nej, jag håller med.
Och han har ju också liksom nämnts med sån vördnad och respekt att han ska vara liksom, det var väl typ Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie. Det var ju de tre som hängde ihop och åkte ner till Berlin och Thomas Adroli och spelade in musik typ. Och var ascoolt, och det nämns liksom med sån häftig grej liksom.
Ja.
Men det var väl typ bara det att det var väl typ Iggy Pop som kom ur det här med äran i behåll liksom.
Ja, han har ju alltid varit cool och bra.
Ja, men Lou Reed.
Jag ska ärligt säga att jag har aldrig riktigt försökt heller. För det har aldrig tilltalat mig, det jag har hört. Jag har liksom aldrig grävt vidare i honom. Jag såg honom däremot på Hultsfredsfestivalen ett år. Ja. Man går dit och tittar, för att det är ju ändå en legend liksom.
Ja, men det är ju Lou Reed.
Nu måste man gå och titta. Det kan ha varit det sämsta jag har sett någonsin. Jag var sur och vresig och kom upp på scenen i jävla mjukisbyxor, som att han kom direkt från en tupplur i turnébussen. Klev upp, spelade obegripliga låtar som var astråkiga, gick av. Nej, det var så, det var kass, verkligen.
Ja. Alltså min enda egentligen nära relation till Lou Reed är ju i Nile City, när de här koreanska adoptivpäronen sjunger Take a Walk at the Wasa.
Den kan de!
Ja, det är egentligen, det är Lou Reed, okej. Så det är egentligen min enda så. Och sen den här Perfect Day, som gjordes någon cover med massa engelska artister som är bra.
Ja.
Sen, nej, Lou Reed, jag förstår inte varför folk liksom, varför han har den statusen.
Att inte förstå är ju annars en bra ingång till min nästa punkt här. För jag har också en solartist. Jag har Björk, den isländska sångerskan som blivit så hypad och hyllad främst på 90-talet var det väl hon slog igenom. Ja. Det är för Archie för Archie för mig liksom. Jag förstår, rösten är drömsk och jättefin, men låtarna är, det är för snårigt och krångligt och jag fattar inte. Jag är väl en alldeles för enkel musikkonsument, antar jag.
Ja, Björk. Hon har gjort en handfull låtar som jag skulle kunna lyssna på. Som jag skulle kunna sätta på liksom sådär. Men jag vet att hennes gamla band, vad heter de? Sugar Cubes.
Ja, möjligt.
De var bra. Men nu var det Björk vi skulle prata om. Men ja, nej, jag förstår precis vad du menar.
Får jag lite sådär från höften kasta in topp tre vaskade konserter på festival.
så är ju
Björk en av dem. Arvika-festivalen 2003. Du vet, på den tiden var det så jäkla långt från campingen till festivalområdet. Så man gick och gick och gick. Och det var väl öl inblandat. Hände en massa roliga saker på vägen, så jag tog mig aldrig fram. Det kom fram ungefär lagom till att det var fyrverkerier och så var det slut.
Men du var på väg att se Björk?
Jag var på väg att se Björk, men jag tog mig aldrig fram. Samma sak, samma festival 2009, Arvika-festivalen. Depeche Mode var ju det största hypebandet som festivalen typ alltid hade drömt om att boka. Som också drev dem omkull sen något år senare. Där vaskade jag faktiskt bort minst halva spelningen. Och sen var det rätt tråkigt när jag väl kom fram också. Så att, och en tredje, Oasis i Hultsfred 2000. Då gick jag och tittade på ett kanadensiskt metalband som heter Kitty istället. Jag hade en hit som heter Brackish. Topp tre vaskade storkonserter på festival. Men nåväl, din tredje.
Min tredje, ett band som vi redan har nämnt och pratat om här idag, Nirvana.
Oh, den här kommer du få äta upp.
Ja, det hoppas jag. Jag köper till 100% vad de har gjort och vad de gjorde för musiken då. Det här med liksom, det var ju liksom rockmusik och det var ju stora hår och smink och allt då. Och så kommer de och är allmänt skitiga och tråkiga och spelar lite tyngre musik. Och Smells Like Teen Spirit är en, liksom en, kom ju som en bomb liksom. Ja. Man hade ju inte hört någonting liknande just då. Så vad de har gjort för musiken och allting som hände därefter med grunge och allt. Jag köper det till 100%. Men jag fattar det inte. Jag fattar inte. Jag tycker inte att det är något speciellt. Bara för att man är först med någonting och liksom går i bräschen för andra band. Så är det inte automatiskt att men det här är så jävla bra. Det här är så bra. Nej, jag tycker inte att Nirvana är ett speciellt bra band.
Jag tycker nog ändå att Nirvana är betydligt bättre än många av de andra grunge-banden som nämndes med respekt där i samma veva ungefär. Var liksom Soundgarden och Alice in Chains och de där. Jag tycker att Nirvana hade mer edge och melodi i sitt än vad de andra hade.
Ja. Nej, jag har aldrig hittat, och ska vi säga, jag har väl aldrig liksom hittat något av de andra banden vi precis nämnde också, men nej, det kanske var lite då att just den här tiden då, att jag var så sjukt inne på liksom allt med vad Oasis hette och allt det här liksom, att man liksom aldrig liksom, det kan ju vara så med de där andra banden också, att man är så jäkla, man är så djupt rotad i något annat just där och då. Liksom.
Det pågick i ett annat universum. Liksom.
Ja, men det var lite så. Och sen under årens lopp så har jag aldrig liksom, det är klart att jag har lyssnat på Nirvana någon låt här och där, men det är inte så att jag på något sätt skulle kunna liksom, ja, men nu ska jag sätta på Nirvana. Jag är lite sugen på Nirvana här nu liksom.
Det är väl så, mer festligt om du kommer på dansgolv, lite så.
Jo, men så är det. Och det vet man ju själv när man fortfarande liksom gick på diskon. När liksom Smells Like Teen Spirit kom på, det var ju kaos. Ja. Det var ju skithäftigt liksom. Folk stod och hoppade och liksom på något sätt så. Så det var ju coolt. Men nej, Nirvana har jag aldrig hittat faktiskt. Aldrig.
Vi fortsätter på, i alla fall inom rockgenren, fast kanske lite hårdare, när vi tar mitt sista och tredje här då. Iron Maiden.
Oj.
Alla verkar älska Iron Maiden. Och frågan är varför. Alltså det är ett stort band. De har gjort en del bra. Liksom sådär. Men jag tycker det är alldeles för långa låtar. Det är alldeles för trött produktion. Det är liksom samma sak om och om igen. Sen, jag menar, vi kan kalla honom Freddy Fresh. Vi har en bekant som jagar dem Europa runt och tittar på dem och säger att det är det bästa som finns. Liksom. Men, nej, jag har aldrig hittat dem. Så, jag kan tycka att de låter bra, så där, men jag skulle aldrig liksom ställa mig i kö för att köpa en biljett till en Iron Maiden-konsert. Nej. Jag har sett dem live någon gång och det var svintrist. Brave New World-plattan gillar jag, 2000 kom den, med The Wicker Man och Out of the Silent Planet och Blood Brothers, den stora balladen.
Ja, just det.
Den plattan gillar jag faktiskt genuint rakt igenom, men som den storheten Iron Maiden har, att så många älskar dem och att de är ett sånt arenaband, så tycker jag, alltså, de borde ha något mer än vad de har. Jag liksom förstår inte vad det är som är så wow, riktigt.
Nej, jag har ju liksom den ursäkten att jag har aldrig liksom gillat den musikstilen riktigt, just den typen av hårdrock, så det gör ju att jag aldrig heller har hittat Iron Maiden liksom. Men man har ju sen barnsben vetat vilka de är, just för att det här Eddie the Monster, och alltså de har ju så sjukt coola skivomslag och alltså merchen är ju cool liksom, så man har ju alltid vetat vilka de är, så man har ju alltid haft en relation på den vägen.
Ja, och sen det hela den här att det finns två eror med två olika sångare som folk bråkar om vilken som var bäst, med Blaze Bayley som förvisso är den bespottade och Bruce Dickinson. Det gör ju att själva bilden runt bandet kanske många gånger är intressantare än musiken de gör.
Ja. Nej, jag så sagt, jag ska inte säga, för jag har liksom aldrig lyssnat på den typen av musik, så, men som sagt, man vet ju vilka de är, och som du säger, jag såg dem på när de spelade på Bråvalla där.
Sömnigt alltså.
När Bruce Dickinson gick upp och skrev, vad är det, han har ju någon sån här parad.
Scream for me!
Scream for me Stockholm, skrev jag. Scream for me Stockholm! Och bara, what? Okej, okay. Så ja. Nej, men Iron Maiden har jag nog aldrig hittat av andra anledningar än att de är ett trött band faktiskt.
Nu kastar vi oss på skivcirkeln.
Oj, 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 ja.
Säkert, facit. Hennes andra platta från, vad var det, 2010?
Det var det, 2010.
Jag måste först, innan vi pratar om musiken överhuvudtaget, säga att jag älskar omslaget. Ljuset, klädseln, känslan, feelingen, det är liksom när Hultsfredsfestivalen var som bäst, de minuterna när man nådde som allra mest förträffligt på den fina lilla arrangemanget i Småland, det är vad den här bilden sänder för signal till mig. Jag tycker det är fantastiskt.
Det var vackert beskrivet, men jag gillar enkelheten i omslaget. Det är så jävla coolt. Det är bara en bild rakt upp och ner. Snyggt ljusat i och för sig. Men, och jag tycker att omslaget på något sätt speglar skivan också.
Ja. Däremot så, precis som när du valde James Blunt, jag blir så här förundrad varför du väljer just den här skivan av hennes. För jag tänker att hon slog igenom med dunder och brak med självbetitlade debuten. Vi kommer dö samtidigt, du och jag, hitten och allt det där. Och sen kom den här efterföljande och följde upp det. Så har du någon större relation till den här, eller vad är?
Ja, men det har jag egentligen, så har jag faktiskt det, för att spår nummer 2, vad tror jag det är?
Dansa fasten
som är i mitt tycke en av de absolut finaste svenska poplåtarna som någonsin gjorts.
Ja, den är grym.
En av de här låtarna som jag garanterat lyssnar på minst en gång i veckan och liksom aldrig tröttnar på.
Oj, så pass.
Ja, den är ju så jäkla bra. Den är fantastisk.
Men var det den som var den stora hitten, eller var det den här Isarna som fick störst uppmärksamhet när plattan släpptes?
Det vågar jag faktiskt inte svara på, men Isarna fick ju väldigt stor uppmärksamhet, just om den här Norrlands skildringen och liksom beskrivningen över en vacker död stad typ så. Som hon på något sätt skildrar alldeles utomordentligt vackert.
Det känns som att hela den här skivan är en lite lyxigare variant av debuten. Alltså, den har blivit bättre producerat, blivit lite bättre på att skriva låtar kanske, eller kanske hittat formatet mer för vad som ska vara, säkert kan man säga. Det känns som att det är lite mer genomtänkta låtar, och
jag tror nog lite så,
men styrkan är ju fortfarande textförfattandet, så att hon har ju så oerhört lätt för att uttrycka saker sjukt snyggt med ganska enkla ord.
Ja, och det där jag tycker att kanske hennes liksom artisteri i stort ligger, och den här skivan då framförallt, alltså texterna, de är ju så egentligen, om man liksom sätter dem under lupp, är de egentligen ganska banala och enkla.
Ja, det är mycket tycka synd om sig själv och kärlek.
Ja, men lite liksom. Så. Och liksom, det skulle kunna vara hämtat ur vilken tonåringsdagbok som helst egentligen, många av texterna. Men hon gör det liksom så snyggt, och hon väver in det i en melodi som är så vacker. Och när hon framförallt, när hon sjunger på sin dialekt, alltså det blir ju så vackert.
Mm.
Just det här sjunger och...
Ja, det blir väldigt personligt.
Jättepersonligt. Och det tror jag liksom själva storheten ligger i, att det blir så personligt, att man lyssnar på ett annat sätt då än att det skulle vara liksom omgivet av en jättestor pompig liksom produktion då, där allt det här liksom vackra försvinner.
Ja.
Så är det ganska avskalat och snyggt.
Jag gick tillbaka och tittade på recensioner och sådär. Det var ju väldigt mycket femmer för den här plattan, och det var fyror i både Aftonbladet och Expressen, så den blev ju väldigt kramad.
Ja.
Och det tror jag väl också beror på det språkliga, textmässiga, mycket mer än det musikaliska.
Ja, men det
på
tror
något
jag
sätt.
Absolut.
Att folk blev berörda av det här när det kom.
Ja. Jo, jag tror, men just att det blir så personligt, jag tror man tar till sig på ett annat sätt då. Och man lyssnar på ett annat sätt. Och jag tror att hon har den förmågan att göra det.
Ja.
Och hon gör det så sjukt snyggt. Vilket då var därför jag liksom snöade in på hennes andra grejer, och jag har varit helt fast i Annika Norlins värld en vecka här liksom.
Jag tycker att den här arktiska oceanen-epen som kom för något år sedan var ju också grymt bra.
Säkert
är ganska tidlöst på något sätt.
Ja, men det är det. Och jag har ju helt snöat in på duetten hon gör med Perssons Back, Stenad i Stockholm.
Just
som är, alltså, hennes bidrag är ju så otroligt vackert.
Ja. Sen, jag tycker det här är svinbra. Alltså, Facit är en svinbra platta. Men jag blir också lite mätt på något sätt. Jag har lyssnat några varv. Jag har lyssnat på den 3 gånger i sträck, så vill jag inte sätta på den fjärde.
Nej, ja, just det.
För då är jag liksom, då är jag klar med det på något sätt.
Ja,
det vet jag inte om det beror på hennes tilltal eller texterna eller... Ja, men det räcker liksom.
Ja, men jag tror det kan ha att göra med att den är så avskalad. Att det finns inga ytterligare lager att plocka av liksom. Vissa plattor blir ju bara bättre och bättre ju mer du hör dem.
Mm.
Men den här tror jag sätter sig direkt liksom. Så har du hört skivan 1-2 gånger, då har du hört den, då kan du den liksom.
Ja, men direkt är ju verkligen, det är ett bra ord.
Ja. Nej, jag... Om du skulle ge ett betyg då, 1-5?
Ja, men jag skulle nog sätta en 4.
Ja, jag är villig att göra det med. Jag tycker den är jättebra. Och en av hennes bättre plattor faktiskt. Jättefin.
Är du beredd att lista ut vad du ska lyssna på nästa vecka?
Ja, det är jag. Nervös men beredd.
Vi ska gå tillbaka till året 1995.
Mm.
Vi ska lyssna på vad som är tredje plattan från den här orkestern.
Tredje plattan 1995. Okej. Okay. Mm.
Och det är ett svenskt band som sjunger på svenska. Och som, vad ska man säga, de var en tydlig del av en musikalisk rörelse eller en genre som hade väldigt mycket medvind där under 90-talet.
Oj. Tredje plattan 95, sjunger på svenska. Alltså indie tänker jag då.
Alltså början av 90-talet var det väl väldigt mycket medvind för den här genren, kan man säga.
Alltså det är en genre du är ute efter.
Nej, jag är ute efter plattan, men den tillhör en specifik genre kan man säga. Om jag säger så här då, att de stora hitsen som Elvis lever, dricka sprit och hålla käften och ishockeyfrisyr finns inte med på den här plattan.
Ja, just det. Då är du ute efter den här trallpunken då.
Exakt, vi måste få in lite punk i den här podden också.
Ja, och bandet som du är ute efter måste ju alltså då vara De lyckliga kompisarna.
Stämmer alldeles utmärkt.
Ja.
Och plattan som vi ska lyssna på heter Sagoland och är väl kanske en av deras mer bortglömda.
Så svensk trallpunk alltså till nästa vecka.
Jajamän.
Wow, det har jag inte lyssnat på sen Räserbajs släppte singeln Jag legend.
Fantastisk låt faktiskt.
Eller hur? Det är jättebra.
Men
vad spännande.
Ja, följ oss i sociala medier allihopa, och vi lägger alltså upp låtarna från musiken vi har pratat om i det här avsnittet i en playlist som ni kommer kunna hitta i avsnittsbeskrivningen. Då hörs vi om en vecka.
Absolut att vi gör. Tack så jättemycket för att ni lyssnar.
Ni är grymma. Ha det bra.
Hej då.